Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Idag tänkte jag att vi skulle köra det sista avsnittet i den här serien om medborgarrörelsen och medborgarrättskampen från slaveriets avskaffande tills idag då. Och vi har kommit långt i den här serien här. Vi har sett liksom de här olika uppsvingen och nedgångarna i rättigheter för afroamerikaner. Förra gången pratade vi om 90-talet och nu är vi ju liksom på den andra, ska man säga, nedgångsperioden här. Man kan se det lite grann som egentligen tre perioder. Liksom. Dels har vi ju själva liksom slaveriets avskaffande först, den första rekonstruktionen när afroamerikanerna var delaktiga i politiken under några få år och så vidare. Där kom ju ett enormt bakslag med Jim Crow-samhället och fråntagen rösträtt och extremt mycket rasvåld fram till Booker T. Washingtons dagar och W.E.B. Du Bois och den första kampen som började starta igen i början av sekelskiftet 1900. Och sen så ser man, kan man också säga, lite grann av ett uppsving på 30-talet med när afroamerikaner förenar sig med mycket vänsterrörelser och vi har liksom upp till andra världskriget där man åstadkommer mycket med att integrera armén och så vidare. Men sen blir det då en liten grann av en nedgång igen med kalla kriget och där mycket av medborgarrörelsen återigen dör ut och det enda som överlever liksom är juridisk kamp. Och sen så ser man ju då ett kanske det största uppsvinget som man kanske förknippar med medborgarrättsrörelsen, då det som egentligen beroende på hur man räknar, man kan sätta starten till Montgomery bussboykott, eller också kör man det från de här sit-ins-rörelserna på, som startade 1960, och hela höjdpunktsåren där med marschen mot Washington och Voting Rights Act och riktiga medborgarlagstiftningen som avskaffar Jim Crow-samhället i södern då, så att säga. Men så ser vi återigen ett litet bakslag som kanske börjar med de här innerstadsvålden och fattigdomen och Nixon-åren och en konservativ motattack. Och det här liksom resan ut, för har vi ju sett här de senaste avsnitten när afroamerikaner återigen har det lite tufft. Och det är väl så att ingen av de här tre uppsvingen i medborgarrättigheter och de här olika rekonstruktionserna, så att säga, om man kallar det för det, riktigt tar tag i den ekonomiska frågan för afroamerikaner. Men nu ska vi sy ihop säcken, som sagt, titta lite grann på lite mer modern tid och var vi är idag, och titta tillbaka lite på allt. Tittar vi på sekelskiftet här runt år 2000 då, så vet vi det här kaotiska valet när George W. Bush vinner, väl går och kan flytta in i Vita huset, och Bush var ju såklart medveten om att han hade fått ganska få afroamerikanska väljare som hade röstat på honom då. Och trots det, eller ändå, eller hur man nu ser på det, så utsåg han ju två afroamerikaner till viktiga poster. Och vissa menar att det kanske handlar om att försöka tysta kritiken från afroamerikaner och blidka mer liberala väljare, medan andra såg det mer som att man försökte vinna liksom tungan på vågen för en slags omvalskampanj då. Men den ena var ju då Colin Powell, och den här före detta militären som hade haft en väldigt viktig roll under Kuwaitkriget och som blev utrikesminister. Det var inte så länge sedan han gick bort faktiskt, Colin Powell. Och den andra var ju Condoleezza Rice, som först blir sån här National Security Advisor. Både den första svarta i den rollen och den första kvinnan i den rollen. Och sen inträffar ju de här terrorattackerna såklart i september, och det gör ju också att båda de här två rollerna hamnar väldigt mycket i rampljuset när de ska hjälpa Bush att navigera utrikes- och säkerhetspolitiken och det här kriget mot terrorismen då, så att säga. När Powell sen avgår som utrikesminister, så tar ju dessutom då Condoleezza Rice över som utrikesminister, och så båda är det. De här krigen som startas under Bush era, alltså kriget i Irak och Afghanistan, det blev ju ytterligare två krig i ledet där afroamerikaner strider och där många afroamerikanska ledare kritiserar kriget då. Och det här är ju någonting som egentligen går igen då genom historien då, att afroamerikanska ledare kritiserar krigen då. Frederick Douglass, den gamla slaven, förrymda slaven, han är en av de första afroamerikanska ledarna, han kritiserade ju då kriget mot Mexiko. Vi vet ju till exempel här A. Philip Randolph, som en av de kanske viktigaste medborgarrättsledarna på 20-, 30-, 40-talet, han kritiserade ju båda världskrigen egentligen. Och Martin Luther King hade ju väldigt mycket kritik mot Vietnamkriget då. Så att det här är ju lite av en tradition, så att säga. Och en undersökning 2003 visar att bara 29% av afroamerikanerna stödde beslutet att invadera Irak, medan motsvarande siffra för vita amerikaner var 78%. Så det är en viss skillnad i hur man ser på kriget då. 2005 så inträffade också en händelse som gav George W. Bush enormt med kritik utifrån just rasfrågan. Och det är då i augusti när orkanen Katrina drar in och försatte då 80% av staden New Orleans under vatten då. Och det är ju nästan 100 000 människor som blev strandade utan mat och skydd, och av väldigt, väldigt stor andel av de här som råkar illa till är ju afroamerikaner då. Man ser de här tv-bilderna, man såg desperata människor som vinkar och ber om hjälp från hustaken då. Katastrofen förvärrades ju också ganska mycket av myndigheternas relativt långsamma agerande om att komma till undsättning. Och det var lite grann som att myndigheterna på många sätt var lite likgiltiga och inte brydde sig om offren då. Det är ju väldigt få insatser och få förnödenheter och medicin som kommer fram till de här människorna som behöver evakueras då. Och den här stormen blev ju ett plågsamt bevis på de här fattiga afroamerikanernas hjälplöshet, och tydliggör ju den här stora ekonomiska klyftan i USA då. Och många menar ju att det här är ju bara ytterligare en i raden av väldigt många olika incidenter som visar att medborgarrättsrörelsen aldrig lyckades lösa den här grundläggande ekonomiska segregeringen i USA då. Och trots att det här medias roll egentligen alltså medias roll är att befästa rasrelationerna och rasfördomar kring rassegregering och så vidare. Det var ju något som togs upp redan under andra världskriget eller runt andra världskriget. Vi har pratat om de här rapporterna to Security's Rights och de här olika, även Gunnar Myrdals rapport och American Dilemma och så vidare. De pekar oftast på att media kanske spär på ganska mycket av den klassiska synen på raser i USA då. Och i samband med den här stormen Katrina så blir ju folk återigen väldigt mycket offer för de här rasistiska stereotyperna då. Trots att man egentligen bara slåss liksom för att komma undan den här översvämningen och lyckas överleva då, så att säga. Men istället för att liksom problematisera det här så var det ju många mediaföretag att fokusera på bilden av afroamerikaner som plundrar affärer och bryter sig in i byggnader. Och, i många fall rörde sig det ju om desperata, hungriga människor som inte hade några resurser och som inte fick hjälp då i en katastrofsituation. Så många som liksom var inne i affärer och plundrade, det gjorde de ju för att hjälpa och skydda sina familjer. Alltså, man hade inte tillgång till mat och vatten och annat då, till kvinnor, barn och äldre. Men det var ju liksom inte den bilden direkt som media gav då, så att säga. Och det började spridas rykten om att det förekom våldtäkter och mord och vilket enligt många vita amerikaner var en ganska trovärdig bild av fattiga afroamerikanska män då. Det här går ju som en rak linje tillbaka till just allt det här med kring lynchning och våldtäkter och den här otroliga rädslan för att svarta män förgriper sig på vita kvinnor. Och när vissa grupper tar sig över vägar och broar bort från katastrofområdet så stoppas de av beväpnade poliser och vita medborgargarden och så vidare. Så folk i omgivande områden beväpnar sig helt enkelt för att hindra svarta från att ta sig ur staden till deras område. Och det kunde liksom inte vara mindre av en kraftig metafor, så att säga, vad som har hänt med amerikanska städer och att afroamerikanerna har liksom fastnat i städernas nedgångna centrum då, medan de vita lämnat städerna och liksom byggt förorter och nästan i princip barriärer för att hålla kvar svarta in i centrum då. Och det här brottas ju väldigt mycket av den här stormen och därmed liksom de klassiska rassegregeringsaspekten av USA då. 2 dagar efter stormen så kom ju också president Bush för att betrakta förödelsen, men han gjorde det ju egentligen bara uppifrån från Air Force One. Han sätter inte ens sin fot i staden och det här gjorde ju bland annat att artisten Kanye West gjorde ett känt uttalande i tv då, där han egentligen sa vad många afroamerikaner kände då. Han säger ju att George Bush, han bryr sig inte om svarta, och det var lite grann så som många afroamerikaner tänkte kring Bush och den här stormen då, eller orkanen. Och precis som den här orkanen Katarina gör så tydligt, så var ju situationen för många afroamerikaner på 2000-talet fortfarande ganska nattsvart då. Under George W. Bush år vid makten så ökar ju fattigdomen igen bland afroamerikaner. Många är ju fångade i de här innerstadsgetterna som jag pratat om då, som plågas av droger och missbruk och våld och gängkrig. Och ibland kanske man fokuserar väldigt mycket på dem, men det finns ju också en annan stor fattig grupp av afroamerikaner som lever otroligt fattigt i de här jordbruksområdena i södern, där priset på deras skördar begränsar deras ekonomiska möjligheter väldigt mycket. Och i många av de här glesbygdsområdena, även om det inte är stora städer, så är ju egentligen problemen ungefär de samma som i de här stora innerstäderna. Så att det är ju problematiskt där med fattigdom för afroamerikaner, oavsett om de bor på landsbygden eller i städerna. Och speciellt afroamerikanska barn drabbas ju ganska hårt av den här ekonomiska fattigdomen då. År 2000 så levde över hälften av alla afroamerikanska barn under 18 år i familjen med bara en förälder, och i de flesta fall då bara med sin mamma. Och de här hushållen med enbart en singel kvinna lider ju oftast av dålig utbildning, magert offentligt stöd, dåliga boendeförhållanden, undermåliga skolor. Och att växa upp under sådana förhållanden skapar ju inte några större möjligheter i livet, och många påverkas ju därmed också för resten av livet, så att säga. Och utbildning är ju en av de faktorer som kanske framförallt utmärker afroamerikaner i USA jämfört med andra grupper. Kvaliteten på de här innerstädernas skolor är ju usel. Men en annan faktor som också sticker ut i det här, som man brukar kalla för hälsogapet, det är ju också just andra aspekter utav liksom socioekonomisk och hälsomässiga aspekter. Och den förväntade livslängden för afroamerikaner är ju runt 7 år kortare för män och 5 år kortare för kvinnor jämfört med vita amerikaner. Så det är ju rätt så anmärkningsvärt vilket hälsogap det är mellan svarta och vita amerikaner då. Och en av orsakerna som lyfts fram är ju oftast att hälsovården bygger mycket på att man har ett jobb och helst kanske också har ett bra jobb för att få bra vård. Och det innebär ju att afroamerikaner som har lider av mycket större hög arbetslöshet och sämre jobb får ju då också helt enkelt sämre vård då. Och en sån sjukdom som stack ut väldigt mycket under många år har, och kanske gör det även fortfarande, är ju HIV och AIDS. Så afroamerikaner utgör ungefär 38% av alla amerikaner som har den sjukdomen. Och det gör ju att man är ganska grovt överrepresenterad eftersom man utgör ungefär 12% av befolkningen då. Och naturligtvis finns det ju en tydlig koppling mellan droganvändning och spridningen av HIV då. Och till en början var det ju också en sjukdom som var lite tabubelagd då. Dels var ju den här myten om att man bara trodde att det överfördes mellan gay män så att säga. Och det fanns en stor skam och det här kanske inte direkt minskade spridningen eller hjälpen för alla som hade fått HIV då, så att säga. Men det här ändras ju lite grann faktiskt på 2000-talet här när flera afroamerikanska kändisar går ut med att man har fått HIV och AIDS då. Det är bland annat Magic Johnson då, basketstjärnan, gamla Los Angeles Lakers-legendaren, men också rapartisten Eazy-E då från NWA till exempel, som också dog i sjukdomen då. Samma år som när orkanen Katrina drog in över Louisiana så var ju dessutom frågan, en av de gamla frågorna om lynchning, återigen uppe i kongressen då. Under 1900-talets första hälft så hade ju medborgarrörelsen kämpat väldigt hårt för att få igenom en så kallad anti-lynchningslag då. Men senatorer från södern hade ju hela tiden blockerat förslaget. Och det som dyker upp här på 2005 då, det är ju att senaten tänker rösta igenom en formell ursäkt till alla lynchningarnas offer då, för det här fruktansvärda rättsliga övergreppet som har gjorts genom åren i USA då. Och det blir ju alltså första gången som kongressen formellt erkände det historiska brott som är begångna mot afroamerikaner. Men trots att det faktiskt egentligen bara då handlade om en ursäkt så var det 15 senatorer att inte rösta för förslaget. Man tycker alltså inte att afroamerikaner är värda en ursäkt trots att tusentals har lynchats utan rättvis rättegång i plågsamma typer av avrättningar då. 7 av de här senatorerna valde ändå att i slutändan skriva under den stora kopian då så att säga som av ursäkten som printades ut för att ställas ut då. Men 8 senatorer vägrade fortsätta att stödja den här ursäkten då. Samtliga republikaner, 4 från södern, kan man ju tycka så här i efterhand att det är rätt anmärkningsvärt att man inte ens kan ställa sig bakom någonting sånt. År 2008 så kommer det ju till slut en arvtagare till Jesse Jackson. Ni minns Jackson som försökte bli demokraternas kandidat och ställa upp i presidentvalen tidigare. Men nu kommer ju då Barack Obama och tillkännager sin kandidatur. Och till en början så var det ju inte många som tror att han kan bli vald. Liksom inte för att han var en dålig eller olämplig kandidat utan för att väldigt få vita amerikaner hade ju en tradition av att rösta på afroamerikanska kandidater i presidentkandidater. Och många var övertygade om att landet inte var moget för en afroamerikansk president då. Att Obama var afroamerikan glömdes ju inte bort under kampanjen utan ras var ju konstant en faktor då. Väldigt många vita i olika undersökningar hymlade ju inte med utan var ju helt öppet med att de aldrig någonsin kunde tänka sig att rösta på en svart man. Och då är det ju tufft också i en kandidatur för att rent matematiskt blev det ett bekymmer för Obama. Även om man skulle få stöd av varenda afroamerikan i hela USA så är de ju fortfarande bara 12% av landets befolkning. Och därmed skulle han inte ha en chans att vinna. Så han behövde ju på något vis bygga en bredare koalition då. Och kampanjen bygger ju på att man måste helt enkelt övertala många vita amerikaner att rösta på en afroamerikansk man då. Men Obama lyckas ju här resa sig lite grann över rasbarriärerna och han chockar ju landet med att han var ju inte direkt favorit men han vinner ju det här primärvalet i Iowa, det första primärvalet, och är det primärvalet, det är ju en sån caucus så det är ju en variant av primärval men och han lyckas locka en bred koalition och väldigt många kändisar som stödjer honom så Till slut så börjar ju allt fler amerikaner dela hans vision och gemensamma värderingar. Och han åberopade ju medborgarrättsrörelsens ideal och han pratade om att minska klyftorna och så vidare. Och hans väg till Vita huset sen var ju inte självklart. Han hade ju vissa bakslag och ett av de tydligaste kopplat till just frågan om ras, det var ju när de här inspelningarna läckte med Obamas gamla pastor från Chicago då, Jeremiah Wright, som då var en församling som Obama hade tillhört. Och den här Wright, Jeremiah Wright, han var ju väldigt, vad ska man säga, väldigt militant i, och plump i ordalagen när han dömer ut USA på många sätt då, som ett rasistiskt land och konfronterar ju på något vis USAs behandling av afroamerikaner genom tiderna då. Så han använder ju ganska hårda ordalag och han menar att samhället i princip förser afroamerikaner med droger och sen bygger fängelser och inför sådana tredje gilt lag och så vidare för att hålla afroamerikaner tillbaka så att säga, skapa en permanent fattigdom då. Och flera av de här citaten från Wright var ju riktigt snaskiga för Obamas motståndare att citera då, så att säga. Han menar ju på att USA mördar oskyldiga trots att Bibeln säger att man inte ska mörda han. Istället för att säga USA så säger han USKKKA och istället för att säga God bless America så säger han God damn America och så vidare. Och det här retar ju gallfeben på väldigt, väldigt många då, så att säga. Så även om det så vissa av de här citaten kanske är exakt vad vissa afroamerikaner tänker så är det ju liksom var de inte sena att använda det här som motståndare mot Obama i valet då, så att säga. Men Obama var ju ganska smart också, han lyckades vända på mycket av den här kritiken och värdade på något vis till USA och se bakom retoriken och ilskan som Wright och många afroamerikaner hade då, och inte blunda liksom för landets historia, i princip det som vi har pratat om i den här fördjupningsserien. Han menar att man måste förstå hur fattiga afroamerikaner upplever sin situation och att annars skulle det bara vidga på något vis klyftan av missförstånd så att säga. Redan när det stod klart att han blev demokraternas presidentkandidat hade ju Obama skrivit historia som den första afroamerikanen som lyckas bli liksom, nominerad som presidentkandidat för någon av de etablerade partierna. Men han lyckas ju sen då vinna själva presidentvalet och bli den första afroamerikanska presidenten någonsin då. Och då ska man ju betänka det här som jag pratade om, hur extremt få afroamerikaner som har nått höga poster. Alltså det är ju inte jättemånga som har varit till exempel senatorer som Obama var då innan han valde så att säga. Så det här blir ju en enorm glädje för många afroamerikaner som, ja, många som aldrig någonsin trott att de ens skulle kunna få uppleva den här installationen av en afroamerikansk president under sin livstid. Och det kan man ju kanske relatera till om man har lyssnat på hela den här serien, att det kom lite oväntat på många sätt då. Med valet av Obama så hoppades ju många på en ny era, men både Obama och många andra fick ju inse att USA kanske inte hade förändrats i grunden då. Har man präglats av rasism sedan 1619 så är det klart att valet av en afroamerikansk president kanske inte vänder allting på ände direkt, utan det blev nästan tvärtom då, att ha en afroamerikansk president var ju någonting som rörde upp väldigt mycket utav den rasism som kanske ibland hade tryckts ner eller sopats under mattan. Och det som man kanske trodde att man hade övervunnit sen av den här hetska rasismen som har funnits liksom i södern under segregeringens tid, den blommade liksom upp till ytan med Obama i Vita huset. Så angreppen på Obama var ju på många sätt mer smutsiga och hetska än vad någonsin en president fått utstå för då. Han anklagas ju ofta för att vara muslim då, eftersom han heter Hussein i mellannamn, och det kom ju hela den här konspirationsrörelsen, den här birth movement, och man tvivlar på att han ens var född i USA och att han däremot kanske inte var en legitim president. Så att det här tvingar ju Obama att göra någonting som ingen annan president någonsin har behövt gjort tidigare, genom att till och med behöva visa upp sitt födelsecertifikat då. Vilket i sig är intressant, för han föds ju på Hawaii och det är ju inte så jättelångt efter att Hawaii blivit en delstat, så att hade inte Hawaii blivit delstat så hade han inte kunnat bli president, men det är kanske inte hur saken till, han var ju legitimt född där så att säga. Och olika händelser, ni kanske minns när en motståndare i kongressen ropar lögnare mitt under ett tal och så vidare. Sådana saker som aldrig har hänt någon annan president hände ju Obama då. Så det är mycket motreaktioner som visar att den här rasklyftan fanns kvar i USA då. Och 2012 så inträffade ju också den här kända dödsskjutningen av den 17-åriga pojken Trayvon Martin, och han blev ju skjuten av en säkerhetsvakt, George Zimmerman, som sen då frias från anklagelsen om mord. Och Obama hade ju haft som strategi att undvika rasfrågan för att liksom höja sig över det här, men efter det här domen på Zimmerman och mordet på Trayvon Martin så uttalade sig Obama och fäller då de relativt enkla orden att det här kunde ju lika gärna ha varit jag liksom, om jag hade varit 17 år. Det hade ju kunnat ha hänt honom också då, så att säga. Och trots att det här uttalandet ju är väldigt mild anmärkning från Obama, så blev ju kritiken extremt hårt då, så att säga. Och Obama förknippas liksom med det här epitetet arg svart man liksom, som drar raskortet på något vis, fastän det egentligen bara egentligen är ren fakta. Hade Obama varit 17 så hade ju han lika gärna kunnat råkat ut för en sån här händelse som Trayvon Martin då, helt enkelt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så för många afroamerikaner så var ju även den här andra rekonstruktionen ett misslyckande, där rasismen lever kvar och frodas än idag då. Skolväsendet var ju ett bevis på hur idealen från medborgarrörelsen kanske inte riktigt hade uppnåtts då. Idag är ju väldigt många afroamerikanska barn lika socioekonomiskt isolerade som de var på 60-talet, och mer än en tredjedel av alla svarta elever går ju en skola med mindre än 10% vita elever då. Och de allra flesta har ju föräldrar som är fattiga då. Ett annat område som påverkas är ju rösträtten då. 2010 så har ju ett antal, eller sen 2010 så har ju ett antal delstater antagit olika typer av ID-lagstiftningar för väljare och andra åtgärder som på, i mångt och mycket hindrar afroamerikanska väljare från att rösta då. Till exempel finns väldigt många äldre afroamerikaner som inte har något körkort eller inte har råd att skaffa ID-kort då. Man gör helt enkelt så att rösträtten börjar kosta pengar och görs det en ganska byråkratisk process, vilket ju då ofta hindrar många afroamerikaner som inte har råd eller som kanske jobbar med 2-3 jobb som är, och inte har möjlighet till att jobba sig igenom den här byråkratiska processen då. Så medborgarrörelsens kämpar från förr som vann så att säga rösträtten med Voting Rights Act på 1965, de får ju idag se hur deras barn och barnbarn liksom nästan börjar tappa rätten att rösta på många olika sätt. Och det här har ju bara fortsatt nu med allt från de här förslagen att man inte ens får gå och dela ut vatten i kö till de som står och köar till vallokal och så vidare. Så att det är ju rätt anmärkningsvärda åtgärder som många republikaner bygger vidare på, liksom egentligen på samma kreativitet i att dra in rösträtten som man gjorde i det segregerade södern med de här farfarslagarna och lästesterna och kunskapstesterna och annat som man använde som olika verktyg för att hindra afroamerikaner från att rösta. Det är ju egentligen en fortsättning på det man ser än idag då, så att säga. Det som framförallt det främsta tecknet idag på ojämlikheterna mellan rasen och rasklyftan i USA är ju den här massinterneringen som vi har pratat om då, att USA har största fängelsepopulationen i världen och en väldigt stor oproportionerlig stor del är ju afroamerikanska män då. Så fängelserna i USA har ju blivit en slags förvaringsplats för unga afroamerikanska män då. Sådana som hade behövt annan typ av hjälp har ju egentligen bara då låsts in på många sätt. Fattigdom och långtidsarbetslöshet ökar ju också i många av de här afroamerikanska innerstadsområdena. Men istället för att satsa på ekonomiska saker så har man ju genom åren satsat mycket på poliser och nya fängelser och hårda domar. Och väldigt sällan tittat på de sociala orsakerna kanske som det samhället är brustigt och inte tittat så mycket på liksom grundproblematiken då. Många menar ju att det här massinterneringen är ju en ny form av Jim Crow samhälle egentligen då, där man har väldigt svårt att komma tillbaka till ett vettigt liv om du en gång har hamnat inom fängelsemurarna så att säga. Och en del av just det här med fängelsepopulation och det har ju, som har kopplat till det, har ju varit polisväsendet. Och många som har ju röster på att polisväsendet måste reformeras och man har rasprofilering och övervåld som bygger på mycket rasstereotyper och rasistiska värderingar som styr poliskårer då. Och det blir ju liksom ett tråkigt kapitel bland många afroamerikanska föräldrar eller familjer där föräldrarna måste tidigt ha det så kallade snacket med sina unga barn när de får lära sig hur de ska agera när polisen stannar dem, för man vet att de kommer att bli stannade av polisen förr eller senare, och då är det ju jäkligt viktigt att man inte gör några hastiga rörelser, inte stoppar händerna i fickorna, inte säger emot eller inte ta på någonting för då kan fingeravtrycken börja tas och så vidare. Så att det är en vardag för många afroamerikaner att man kan helt enkelt bli stoppad av polisen. Det kan hända när som helst, hur som helst. Att bara vara afroamerikan på gatan i de här områdena gör dig automatiskt nästan till någon form av misstänkt för hos polisen i många fall då. Det här med rasprofilering och att det är ett problem som om och om igen leder till lite tragiska incidenter och meningslösa dödsfall är ju någonting som USA har fått leva med då. Och tidigare så var det ju otroligt många av de här dödsfallen som aldrig någonsin fick någon uppmärksamhet. Och det var ju kanske Rodney King-fallet som vi pratade om. Det var ju lite undantaget, för det fångades ju på film. Men det var ju på den här tiden när man hade såna här stora, feta videokameror med ett helt VHS-band intryckt liksom i filmkameran. Så du får ha den på axeln, liksom väger flera kilo. Det här kan ju, om ni är yngre lyssnare, kan ju söka på filmkameror för privatpersoner på typ 80-90-talet, så kommer ni att hitta sådana apparater. Men idag så är det ju så att alla har en mobiltelefon. Alla kan filma lite hastigt och lustigt. Och det gör ju att allt fler sådana här fall av meningslöst våld och polisingripanden som inte fungerar har ju fångats på film då. Och en viktig förändring kom ju där den 9 augusti 2014 när en polis sköt ihjäl den 18-årige Michael Brown under ett bråk i Ferguson i Missouri då. Och det var lite motstridiga uppgifter om vad som ledde till den dödsskjutningen, men oavsett så kvarstår ju faktum att polisen lät den döda Brown ligga kvar på den avspärrade platsen i flera timmar. Och det här är ju en taktik som är vanlig från polisen, att man låter en kropp ligga kvar eftersom det då anses ha någon slags preventiv eller skrämmande effekt på folk då. Men den skandalösa taktiken fångades ju på bild och film av många då som har börjat bilderna på den här kroppen spreds ju väldigt snabbt i sociala medier. Och redan kvällen efter Browns död där i Ferguson så samlades ju folk för att protestera i stan, och man höll upp sina händer och skanderade hands up, don't shoot och så vidare. Och det här skapade ju en reaktion hos polisen och guvernören som liksom chockar landet. De här fredliga demonstrationerna då blev ju oerhört snabbt till våldsamma sammandrabbningar och polisen kör ju in med bepansrade fordon och skjuter tårgas för att stoppa de demonstrationerna. Och då är det ju många som tittar på tv och börjar undra liksom så här, det är helt sjukt egentligen att polisen i USA ser ut att vara liksom militärt utrustade med pansarfordon och något som nästan ser ut som pansarvagnar liksom och skjuter på den egna befolkningen. Och guvernören i Missouri kallade dessutom in nationalgardet till och med för att skingra de här demonstrationerna. Och det här blev ju liksom konstigt, för de här bilderna från Ferguson såg ju nästan mer ut som ett krigshärjat Irak än en förort i Missouri. Och då blir det här för många afroamerikaner lite grann en droppe då. Trots att det liksom är polisen som har dödat Brown så attackeras helt enkelt de fredliga demonstranterna med tårgas och pansarfordon. Och det är ju här någonstans som proteströrelsen skapas som får det här namnet då, Black Lives Matter. Namnet härstammas ju från en slogan och en hashtag som tre kvinnor tog fram redan efter den här dödsskjutningen av Trayvon Martin som jag pratade om tidigare då, så att säga. Men det här namnet Black Lives Matter får ett viktigt symbolvärde då, att även svarta liv har ett värde, något man då alltså tyvärr måste påpeka i USA då. Och det i sig, som med allting annat i amerikansk historia, är egentligen inget nytt och innovativt, för tittar man tillbaks på åren så redan Ella Baker hade ju nämnt det här 1964, så att det är ju inte innovativt på det viset så att säga. Ella Baker var ju hon som var väldigt central i uppstarten av den här medborgarrättsrörelsen som kallas för SNIC då. Och de här protesterna spreds ju över landet och det sker ju ytterligare fall då av skrämmande polisbrutalitet, så det ger ju nytt bränsle till de här protesterna. Och skillnaden mot nu då jämfört med tidigare är just det här med att mobilkameror hela tiden kan bevittna polisbrutalitet. Och så kort efter det här fallet med Michael Brown då i Ferguson, så sker ju fallet med Eric Garner i New York, där Garner dör i samband med en arrestering då en polisman tar strypgrepp på honom och håller fast honom, och liggande på marken så säger han ju 11 gånger att han, jag kan inte andas liksom, men de håller fast han ändå. Och den här polisbrutaliteten i USA har inte blivit varken mer eller mindre vanligt, men nu når ju oftast sanningen fram och kan rapporteras då när medborgarrättsaktivister använder sociala medier för att dela foton och vittnesmål och annat då. Man håller liksom hela tiden uppmärksamheten riktad mot de här orättvisorna då, och hoppas liksom att exponering och uppmärksamhet ska leda till förändring då. Och hur känsligt den här frågan är, det blev ju ganska tydligt när Colin Kaepernick, den afroamerikanska quarterbacken i San Francisco 49ers, valde att visa sitt stöd för Black Lives Matter-rörelsen genom att då inför en match inte stå upp under nationalsången, utan han väljer helt enkelt att knäböja på samma sätt som soldater visar respekt för sina stupade kamrater. Och dels för att då Martin Luther King och medborgarrättsrörelserna också hade gjort det tidigare då. Och det här är ju helt sjukt egentligen, för ofattbart nog så blir det hans sista säsong. Han blir ju i praktiken förvisad från NFL-spel bara för att han tar ställning i den här frågan då. Så i slutet av maj 2020 så får ju Black Lives Matter-rörelsen förnyad kraft och arrangerar då protester i, jag tror det är över nästan 500 eller 450 protester över hela USA då. Men också flera andra delar av världen då. Det finns ju sådana protester även i Sverige och många andra länder då. Och det som den förnyade kraften här i maj 2020, det var just det här dödsfallet av George Floyd då, som ju när han grips läggs på backen och en polisman sätter knät mot hans nacke och håller det där i nästan 9 minuter. Och återigen så filmas ju det här, och på filmerna så hörs ju Floyd säga flera gånger I can't breathe. Och det är ju i de här vevorna också som det här begreppet defund the police uppstår då, så att säga. Men inom Black Lives Matter menar man att det vore bättre att ta resurser och skattemedel från polis och fängelseväsende och lägga dem på välfärdsinvesteringar bland minoritetsgrupper istället då. Alltså att faktiskt försöka göra någonting åt själva grundproblemet och inte mot symptomen då, så att säga. President Donald Trump, han gjorde ju inte saken bättre i vissa händelser heller då, så att säga. Han var ju ytterligare en i raden av republikanska presidenter som pratade om law and order. Men Trump gick också lite längre på många sätt genom att flörta med högerextrema och nynazistiska rörelser. Han valde ju väldigt osmakligt att hålla ett kampanjmöte i Tulsa då, platsen för ett av de största rasupproren i början på 1900-talet då, som jag pratat om tidigare då. Och han hade ju också varit ledande i den här konspirationen om Obamas födelsecertifikat då. Trumps insisterande på att valet 2020 var riggat har ju också skapat ytterligare de här åtgärderna för att göra, så att säga, inom citationstecken, valprocessen säkrare genom att egentligen då försvåra för minoritetsgrupper och afroamerikaner att rösta då. Just det här med att man inte ens fördelar ut vatten och tilltugg till väljare som köat i timmar och så vidare. Det är ju ett dåligt eko från Jim Crow-eran kan man säga då. Och den här stormningen av kongressen som skedde också har ju också väckt egentligen frågor då, inte bara just kring liksom hur demokratin mår och just kring valet som sådant, men man menar också på att polisen hade ju haft otroligt mycket resurser på plats och så för att hålla koll på de tidigare Black Lives Matter-demonstrationerna i Washington DC. Där hade det ju liksom varit ordning och reda och mycket resurser, men när då framförallt vita amerikaner stormar kongressen då efter Trumps indirekta uppmaning, så, och kongressen är ju inte vilken plats som helst liksom. Då undrar ju många varför fanns det liksom inte pansarfordon och tårgas och annat för att försvara liksom nationens hjärta liksom, demokratins högborg liksom i USA. Och man kan ju bara tänka sig om det hade varit Black Lives Matter-protester som hade närmat sig kongressen. Jag menar, då finns ju stor chans att folk hade skjutits på fläcken då, men det gjordes inte när själva stormningen skedde då. Ska man sammanfatta det här då, så kan man väl säga att idag så lever ju afroamerikaner i en situation med mycket massarbetslöshet, massinternering och i många hänseenden svårt att utnyttja sin rösträtt. Och ska man vara lite elakt men ändå realistisk, så finns det ju en väldigt röd tråd från slaveriet till Jim Crow, till dagens Black Lives Matter kan man säga. Afroamerikaner utnyttjas som billig arbetskraft, vilket ju också är liksom en jätteröd tråd från bomullsfälten som slavar till Lend-Lease-systemet och till massinterneringen. Och för att upprätthålla systemet så har ju våld använts från, ja, om man tänker slavplantagens förmän och slavpatruller, till just det här med rasetikett och lynchning till dagens polisvåld. Och lägger man ihop den här ekvationen, belägrade innerstadsgetton och massinternering, så beskriver ju många afroamerikaner sin situation som att man utgör en slags nation i nationen eller en koloni i nationen då, så att säga. Med koloni menar man ju att man är som ett folk som är lika förtryckta och underkuvade som egentligen en klassisk koloni var förtryckt av imperialistiska makter i början på 1900-talet. Så det är ju lite beklämmande att afroamerikaner slåss för samma sak nu som man slogs för både under medborgarrörelsen för ett halvt sekel sedan och även för vad man slogs för under rekonstruktionen för 150 år sedan då, så att säga. Så man kan också göra en koppling tillbaka till själva medborgarrörelsen, att man togs ju bort en hel del restriktioner för den svarta medelklassen och eliten, men medborgarrörelsen löste liksom inte de här sociala orättvisorna och ekonomiska orättvisorna, och den rasismen sitter ju på något vis kvar i systemet då. Så den här kampen har alltid gått lite på något vis två steg fram och ett steg tillbaka då, så att säga. En annan sak som är på något vis är lite så här tydlig och beklämmande, för nu har vi ju i den här serien fokuserat ända från slaveriets avskaffande och slavarnas befrielse till idag, och då kan man ju liksom fundera lite grann på en sak som är jäkligt udda med USA. Det är ju att fortfarande är så att arvet efter inbördeskriget det är oftast söderns historieskrivning på något vis som slog igenom på mycket liksom. Folket som bodde i det som blev konfederationen, de gick upp på sina förräderi och förlorade liksom inbördeskriget, men efter inbördeskriget så är det nästan som att de segrar på nytt igen liksom, så att säga. Man lyckades återinföra sharecropping, Jim Crow, fråntagen rösträtt, man lyckas skriva om hela historieskrivningen med inbördeskriget i den här Lost Cause-myten, och man lyckas nästan på något vis etablera det här synsättet som den vetenskapliga rasismen skapade, så att man nästan får till det som en nationell beskrivning, så man tillåts återupprätta liksom nästan samma förtryck efter kriget som innan kriget. Och när man tänker efter så är ju det på många sätt väldigt udda och bisarrt. Alltså man brukar säga att vinnaren är den som skriver historien, men i USAs fall så är det ju i viktiga hänsynen nästan tvärtom. Alltså de som förlorade inbördeskriget, det är ju de som skriver historien. 20-30 år efter inbördeskriget så bygger södern statyer och döper gator och militärbaser efter sina hjältar och inkorporerar rebellflaggor i delstatsvapen och liknande, så att säga. Så att det är ju liksom lite udda på något vis att södern förlorar inbördeskriget men på något vis vinner i det långa loppet i alla fall där under stor del av 1800-talet och början av 1900-talet. Och det är ju Jefferson Davis då, den forna konfererade presidenten. Han sa ju en gång till en journalist 1873 att södern hade blivit, som han sa då, cheated, not conquered, och så vidare. Så medan konfererade befäl och soldater lade ner sina vapen och följde kapitulationsvillkoren, så var det ju lite anmärkningsvärt att ingen politiker ställdes inför rätta, och många gjorde ju gav sig in i politiken igen då och återvände till Washington. Så ur det perspektivet så var ju 1877 ett avgörande år då, det året som nordstaterna gav upp södern och drog tillbaka trupperna liksom och lät rasismen få fritt spelrum igen då, så att säga. Och idag kan man ju ibland höra vita amerikaner säga med sympatier för egentligen för södern då, säga att afroamerikaner måste ju komma över slaveriet. Men i samma andetag så är det ju de här symbolerna, statyerna, alltså på konfererade soldater och rebellflaggan, så att säga, någonting som man absolut tar sin strid för då. Det är alldeles nyligen så kunde ju rebellflaggan till exempel synas i många delstatsparlament, och fortfarande finns ju mängder med strid på konfererade befäl. Så man kan ju lika gärna hävda att det är södern som inte har kommit över sin förlust av sina slavar än, istället för att säga att det är afroamerikaner som ska glömma komma över slaveriet. Så är det väl också lika mycket egentligen då de vita amerikanerna i södern som borde komma över slaveriet och kriget, så att säga. Så även om inbördeskriget kan verka väldigt avlägset, så är det fortfarande oerhört centralt i USAs historia, och allt som skedde innan inbördeskriget bidrog till att leda fram till det, och allt som hände efter inbördeskriget är på något sätt färgat av dess arv då. Och det är lätt att tycka att det här kanske är simpla symbolfrågor, men det är också anmärkningsvärt att 12% av befolkningen ska behöva på något sätt se symboler från söderns hjältar som stred för att ha dem kvar i bojor. Liksom. Varför ska det finnas fler statyer och museum och uppkallade byggnader och gator och sånt där efter landsfäder och rebeller från konfederationen, än vad det finns till exempel minnesmärken och museum av exempelvis medborgarrättsrörelsens hjältar som stred för minskad diskriminering och demokratiska ideal då, så att säga. Där kan man ju fundera varför finns det inte så massa statyer på Martin Luther King eller Philip Randolph för den typen av personer då, så att säga. Det finns, kan man säga, en orsak till att många i USA har fått lära sig om Watts och Los Angeles-upproren, men kanske mindre om Tulsa och Wilmington. Tulsa-upproret var ju till exempel inte beskrivet i många historieböcker under en lång period. Det finns en orsak till att amerikanska barn fått lära sig att Washingtons löständer var gjorda av trä och inte att de egentligen faktiskt var gjorda av slavars tänder. Det finns en orsak till att man känner till Tommy Smith hans prydda knutna hand höjas under OS 1968, men man vet mindre om att han faktiskt skickades hem dagen efter då, för hon tog sina medaljer. Det finns en orsak till att man har hört talas om Washington, Jefferson, Roosevelt, Kennedy och Reagan, men kanske mindre om Booker T. Washington, W.E.B. Du Bois, Philip Randolph, Bayard Rustin eller Ella Baker. Och det finns en orsak till att man hör termer som black crime, men man aldrig någonsin fått höra någon slags begrepp där vita kriminella klumpas ihop till en enda grupp då. Det finns en orsak till att man har hört talas om Black Ghetton, men kanske inte Black Wall Street då, till exempel. Det finns en orsak till att man får höra att inbördeskriget startades på grund av tullar eller states right eller andra orsaker, samtidigt som de konfedererade staternas deklarationer för utträde ur unionen kryllar av ordet slaveri, och att till exempel konfederationens vicepresident höll ett installationstal där han öppet menar att det var för att skydda slaveriet som man gick ur unionen, så att säga. Så USA har lite att hantera, en historia att hantera som i mångt och mycket är skrivna av vita amerikaner. Så jag hoppas att den här serien om medborgarrättskampen och medborgarrättsrörelsen från slaveriets avskaffande till Black Lives Matter har visat vilken stor kamp det varit och fortfarande är på många sätt, och att väldigt mycket av det som händer i USA idag, som kan verka lite kanske överdrivet och underligt för oss svenskar, ändå kanske har en ganska förklarlig orsak till att det inträffar, och att har man insikt i den här historien så förstår man det. Jag tänkte fortsätta podden med och fortsätta huvudserien, den översiktsserien. Det har varit lite svårt att få tid, så att vi får se hur ofta podden kommer ut, men jag tänkte jag skulle kanske återuppta lite öltips och lite översiktsserier. Där var vi ju framme vid i princip. Vi började närma oss andra världskriget, så att där tänkte jag ta upp tråden. Ni behöver inte fundera på om det kommer avsnitt, det är bara en fråga om när. Och jag lovar att vi fortsätter den serien senare. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore,
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.